Vi kan börja med att be. Herre, skänk stillhet och låt oss tänka uppåt på dig idag medan vi hör de här orden. Välsigna de här orden. Välsigna alla som är här. Välsigna alla som inte kan vara här. Välsigna Pastor Mikael och alla andra i kyrkan som inte har lyckats att vara här. Vi ber för välsignelse över dagen och det här mötet. Amen. Jag har faktiskt lite tankar just från bröllopet. Ni inspirerade mig idag. Så det var härligt. Men det var så härligt att vara där. Det var fantastiskt fint bröllop. Ja, de flesta av er var ju där. Ni som inte var där. Det var helt otroligt fint. Det var väldigt härligt att se så många från kyrkan där. Tack för att ni bjöd in oss. Att vi fick komma. Det var ett fint statement från er. Och det var härligt. Det kändes som att det liksom gav vågor på vattnet lite. Jag hade några fina pratstunder. Bland annat med Katja och hennes kompis Ronja. Där på kvällen. Det var härligt att prata lite om Gud. Verkligen. Och det häftiga är hur liksom vigseln mellan en man och en kvinna är en bild av Jesus förhållande till kyrkan. Och kyrkan, det är ju vi. Och snart kommer Jesus och hämtar oss. Sin brud. Wow. Snart ska vi bo med honom i all evighet. Och det är också häftigt att veta att Gud är källan till kärlek. För Gud är ju kärlek. Och det här kan vi läsa bland annat i Johannes första brev 4:7. Där står att, mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Fortsättning där i Johannes första brev alltså 4:11. Sen så kan vi läsa att, mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Fortsättning i vers 21. Och detta är det bud som vi också har från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så som allting här i livet så behöver vi en källa att kunna ta av och kunna ge till varandra. Liksom, ingenting kommer ju ur intet. Behöver vi vatten så behöver vi ta det ur en källa. Behöver energi när vi är trötta, då äter vi någonting så att vi får energi av någonting från en energikälla. Så är det också med kärleken. Den uppstår inte bara så där, utan den kommer ju någonstans ifrån. Och den källan är Gud. Och det är Gud som har skapat oss till sin avbild. Och det är därför vi kan ge varandra kärlek. För vi drar ur Guds källa. Och det är en evig och outtömlig källa. I Johannesevangeliet 4:14 så står det så här om vattnet just. Den som dricker av det vattnet som jag ger, honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten som jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och precis som med vattnet så är ju, som sagt, det gäller även för kärleken. Att Gud är den här källan. Och precis som vi kan initiera och respondera på kärleken mellan varandra. I Heidis och Lisandros fall så fick vi höra att det var Heidi som initierade någonting. Eller? Exakt, precis. Hon lät Lisandros förstå vad en kvinnas list överträffar mannens förstånd. Så Heidi lät ju Lisandro förstå att han skulle initiera det här, och så att Heidi kunde respondera på hans invit. Väldigt härligt. Och på samma sätt är det mellan oss människor och Gud. Vi Gud ger ju sin kärlek till oss, men vi måste ju respondera på den kärleken för att det ska bli någonting. Annars blir det ingenting. Hade inte Lisandros var så smart och uppfattat Heidis lilla hint.
Va?
Det var skev. Va, skev, just det. Det var ju... Okej. Okay. Hade inte Pino varit så smart? Nej. Jag tror att du är tillräckligt smart där, Lisandros, så att du förstod allting från början. Du lät ju bara hålla henne lite på hals där, eller hur? You were just like playing... No, match a game. hur som helst. Det blev ju någonting. Och det är vi väldigt glada för. Och som sagt, det är samma sak med Gud och oss. Vi måste ju respondera på hans kärlek. Annars blir det ingenting. Så här har vi ett val. Och en förutsättning för kärlek. Det är fri vilja. Och det har Gud också gett oss. En fri vilja. Utan den fria viljan så kan vi inte älska. För påtvingad kärlek, det är inte kärlek. Det är tvångsäktenskap. Och den fria viljan är en gåva av Gud. Som låter oss välja. Honom. Eller inte. Så här är, ni har säkert hört det här, it's either your way or God's way, kan ni säkert hört. Det är antingen Guds väg och vilja, eller vår väg och vilja. Vi har rätten att välja. Och det var så här att vi spelade faktiskt även på en begravning här förra veckan, eller ja, förra veckan, dryg vecka sedan. Det var ingen vi kände, men vi hade fått, blivit tillfrågade. Och en av psalmerna de sjöng under begravningen var psalm 289, Guds kärlek är som stranden. Det känner du säkert till, den går så här till att börja med. Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Vi frihet fick att bo där, gå och komma. Att säga ja till Gud och säga nej, eller att säga nej. Det är ganska tydligt. Guds kärlek är som stranden som gräset, bla 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 bla. Vi har, vi vill den frihet där vi är oss själva, den frihet vi kan göra någonting av. Det lite tragikomiska med det här bröllopet var att först sjöng vi den, salmen, jättefint. Och sen, vad sa jag?
Bröllop,
begravningen, sorry. På den begravningen sjöng vi först den salmen och... lite senare när det var ut marschen, man säger, när alla skulle gå ut, då spelades My Way med Frank Sinatra. Så att han liksom, först liksom, ja, vi har ett val att välja, vi kan säga ja till Gud eller säga nej. I did it my way. Och det är inte ovanligt att faktiskt att den spelas på begravningar. Jag vet inte om, det är, om folk fattar egentligen vad de gör. Men det är lite tragikomiskt. Så det är många som istället för att göra Guds väg går sin väg. Och då har de ju valt en annan väg som går neråt. Det är för sig enklare att gå i nedförsbacken. Uppförsbacken, men vi gillar ju att gå upp och vi blir ju upplyfta dessutom. Vi behöver inte kämpa. Vi kan bara ta emot det här. Helt fri gåva. Och det finns ju många exempel i Bibeln på där människor försöker göra sig på sitt sätt. Vi till exempel var ett exempel i första Mosebok 27. Så är det liksom fyra personer som sjunger Frank Sinatras sång här. Vi har Isak som försöker göra saker sitt på sitt sätt genom att ge familjens välsignelse till Esau. I motsats till Guds uppenbarade vilja. Esau å sin sida, han försöker ta tillbaks det här han en gång redan hade sålt till Jakob, det vill säga sin första födslorätt. Och sen planerar han att döda sin bror dessutom. Så han blir lite lack. Rebecka, Isaks man, fru, hon lurar ju sin man där i alltihopa. Han är liksom, han är blind och gammal och ser knappt. Och hon bara, nu ska jag dra fördel av det här. För att ge välsignelsen då till sin favoritson, Jakob. Och Jakob, han ljuger för sin far och snor sin brors välsignelse. Så här har vi liksom fyra personer som did it their way. Och inte på Guds sätt. Men sen fick de ju betala ett pris för det här. De fick ju ta konsekvenserna av sitt handlande. Och det är det som är både väldigt bra, men ibland smärtsamt, att vi får ju ta konsekvenserna av vårt handlande. Ja, som sagt, vi har den här, vi har fått en fri vilja. Den fria vilja är en förutsättning för kärlek. Vi kan välja Guds väg eller vår egen väg. Och jag tänkte bara avsluta med att bjuda in alla som vill att ta emot Guds gåva till evigt liv och göra det på Guds vis. Så vi kan bara be tillsammans. Alla som vill ta emot Jesus i sitt hjärta kan bara sluta ögonen och be stilla en liten bön och säga att Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag tror på dig, jag tror på din Fader, Sonen och den Helige Ande. Jag tror att jag behöver hjälp för att gå din väg. Jag klarar inte det här på egen hand. Jag är inte perfekt, jag är en syndare. Men det menas att jag inte riktigt har hittat rätt väg. Jag har inte riktigt hittat dig. Men nu bjuder jag in dig så att jag kan, du kan leda mig och gå med mig. Och leda mig framåt på din väg. Jag tror på att du sände din son för att friköpa oss. Att han dog på korset. Och att han sedan uppstod igen. Och att han nu sitter på din högra sida. Och dit vill jag också komma ända och vara med er i all evighet. Du är vägen, sanningen och livet. Amen. Och bad du den här bönen nu så hör av er till oss här på Nordens Mission. Så ska vi försöka hjälpa er vidare i det kristna livet. Okej. Okay.
Härligt. Tack så mycket. Vi ska gå vidare på kollekten. Och jag vet inte vad som det också, men vi får vänta lite på det här. För jag har nämligen delat med mig lite fadäs som hände mig igår. Och som många av er vet, eller några, så jobbar jag ju på Foodora. Och kör och hämtar mat och lämnar mat till folk och sådär. Ganska tråkigt jobb, man gör inte så mycket. Men igår så hade vi ingenting att göra. Så jag går ur bilen ungefär vid Karlaplan. Och stänger mig och hänger vid dörren bara och solar lite. Det är så mycket jag gör på jobbet. Så, men så ser jag att det står en äldre herre och så här hämtar andan. Han har gått rätt mycket. Jag tänkte, vad är det för någon? Så han börjar prata lite med mig. Jag känner igen honom någonstans. Jag kan inte säga fint på vem det var. Så han frågar om man kan få skjuts i min bil då. Om jag gör någonting så tänkte jag, ja, jag hoppar in. Ja, jag kör. Extremt stor kille det här. 2 meter långt och sådär. Så jag bara, hoppa in i bilen så kör vi. Så jag kör han. Och sen efter kanske ett par minuter så vi pratar supertrevligt. Alltså. Så inser jag att det är Lasse Berghagen.
Ja.
Så när vi kör då. Jag har ett superbra samtal och allting. Så bara, det är ju han ju. Så börjar då komma igång. Och vi då började tala och jag tänkte att jag får ta tillfället i akt lite här. Och så jag berättade för honom lite att jag ska gå bibelskola, att jag är troende och sådär. Och han responderade väldigt bra. Han sa det att jag är också troende så här, och han pratade lite om sitt liv. Så jag tänkte på detalj för att det spelas in. Men så vi hade verkligen en underbar tid. Och det vi knyta an lite till kollekten var just att han gav oss en liten gåva. Eller bara en liten som vi tänkte att vi får ge från honom här. När vi hade köpt dem. Så du ser, allting kan, bara en sån liten grej kan leda till något.
Ja,
så att vi ser, men det har vi nådens användning för idag. Så jag tänkte vi lite gåva från Lasse Berghagen till Nord. Det är helt fel. Så, så vill ni snacka lite, man kan höra om mig. Nej, men vad kan det skoja då? Så ja, det var ja, vi är riktigt så här. Så att nej, det var riktigt coolt. Super super härlig kille alltså. Så att han ja. Men vi kan be till kollekten då. Okej, så här är vi ber för pengarna vi samlar in nu. Tack för Martins predikan. Vi ber att pengarna som kommer in ska nå ut till världen så att vi kan nå ut med evangeliet till folk var de än befinner sig. Vi ska ge med ett glatt hjärta. Vet hur mycket vi ger. Det är hur vi gör det här. I ditt namn. Amen. Och då har även Martin Ask en liten låt, va?
Ja.
Och Marie.
Min fru får vara också. Ja. Hon får tjata så.
En psalm också, sa han till mig. Det är en psalmbok i svenska.
Ja, vi pratar rätt mycket om det. Han gjorde det sen.
Då kör vi nästa.
Då kör vi. Är spänt fast det? Du sitter nära där spottet kommer. Igår åkte vi bil i 2 timmar, jag och Maria. Så började vi prata lite där. Jag tänkte sådär, hur mycket kan djävulen påverka oss egentligen? Jag hade funderat på det några dagar. Och har han full tillgång till min hjärna liksom? Eller har han inte det? Då sa Maja, jo det verkar så. Nej, det sa hon inte, jag tänkte bara att det var ett kul skämt. Men det står i Efesierbrevet 2:2 står det att han är härskar över luftens välde. Luftens välde är alltså den sfären vi lever i här på jorden. Så han är härskar och har tillgång till luftens välde. Det är som radiovågor kan man kanske jämföra det med, som går genom luften. Så han, grejen är den att han har faktiskt full access till vår hjärna. Trist. Ja. Jag trodde inte det faktiskt, men jag kollade lite i Bibeln och just som jag ser det så kan jag inte se det på något annat sätt. Så han är då herre över denna världens gud och herre över luftens välde. Han blev nedkastad från himmelen, står det i Hesekiel 28, för att högmod var funnet i hans hjärta. Så han blev nedkastad här på jorden och sen är detta hans hem nu. Detta är hans sfär. Och här får han arbeta. Och han påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Det står i Johannes evangeliet 13, så står det om Judas, han som förrådde Jesus. Det står det att djävulen gav han en ingivelse i tanken. Och tittar man i King James version så står det att han planterade i hans hjärta att förråda Jesus. Så han kom in då in i hjärtat, eller då in i tanken på Judas. Men då kan man ju tänka, jo, men han var ju typ demonbesatt och han förrådde Jesus. Men så har vi ju en annan då, och då är ju Simon Petrus som också talade direkt från djävulen. Det står i, har jag skrivit ner det? Ja, Matteus 16. Då börjar Jesus nämna för lärjungarna att ja, jag måste lida mycket. Och jag måste dö och jag ska uppstå. Han pratade om sin död för dem. Och då står det att Simon Petrus tog Jesus åt sidan och sa nej, det här kommer inte att hända dig. Och då svarade Jesus honom, gå iväg från mig Satan, du försöker bara få mig på fall. Så det Simon Petrus sa var alltså direkt från djävulen in i tankarna och in i hjärtat. Så han har full tillgång till liksom den här luften vi lever i och det vi, alltså in i våra huvuden så att säga. Så det är inte så konstigt, Maja, att du märkte det, att det är full tillgång. Så han sa, gå bort ifrån mig Satan, till då Petrus. Och han vill, hela syftet är att han vill ju få oss på fall, precis som Jesus sa till honom, att du försöker bara få mig på fall. Så han håller ju på med det här ständigt. Han sover ju aldrig, djävulen. Och han är ju enormt aktiv och ivrig och arg och allting. Så han är på oss och på oss och på oss. Så vi som är kristna och som vill följa Gud, det är ju hans enda motstånd egentligen. De som inte tillhör Gud, de som inte har blivit frälsta, de är inget hot för honom. De försöker han bara bevara på den platsen där de är. Samla frimärke, allt vad de åker, spring maraton, satsa på det. Vara upptagen och allting annat utom Gud. Men vi som försöker i alla fall gå lite framåt. Jag kan ju bara tänka mig att han försöker ännu mer i våra huvuden. Fördärva, få oss på fall, få oss ur racer. Så det här, vi kan inte vara naiva för det här, utan det här är ju liksom verklighet. Och jag vet att man kan vakna på morgonen och känna sig så här otroligt skyldig. Bara så här må konstigt och... att man, ja, men jag har inte ens gjort någonting. Det är skillnad förra veckan när jag snattade på ICA. Då känner jag, då finns det en anledning att känna sig skyldig. Men om man bara vaknar och känner sig skyldig. Och man kanske är så här, då är det någonting han har planterat i ens huvud. Om man tänker att ja, men Gud är absolut inte med mig. Det är inte bara det att han inte är med mig. Han är till och med emot mig, bara man tänker. Och så maler man då. Till exempel då. Och då så blir det som att man har en konversation med djävulen, att man responderar precis som du var inne på, Martin, att man kan, vi har ju fri vilja och kan respondera till Guds kärlek. Och det är likadant här när vi får projektioner in i hjärtat, så kan vi respondera och bara föra ett samtal med jävlar, ja men det stämmer ju faktiskt, jag är ju helt värdelös. Det är ju fakta. Jag gör ju inte riktigt rätt och så vidare, så det är inte så konstigt att Gud inte är med mig. Det är till och med helt logiskt att han är emot mig. Så börjar man tänka så och så, eller så har man en dialog med djävulen på det sättet. Och det gör han då genom ingivelse som det står där i Johannes brevet 13. Och det var väldigt intressant för att jag trodde inte att, jag hade ändå fått för mig lite, jag hade gått i bibelskola i 3 år. Men jag trodde inte att han hade sån, eller jag har inte tänkt på det på det sättet, att han har sån access till atmosfären och att vi får verkligen vara uppmärksamma. För att det kom in hela tiden, försöker han komma in i våra huvuden. Det är det ena sättet då, att han är i luften här då. Sen det andra sättet, det är att han produktplacerar, det vet ni när man gör filmen. Produktplacerar. Det vet man, det är en film och så sitter någon och metar så, eller står, vid sidan står en Coca-Cola-burk. Det är produktplacering, reklam. 5 minuter senare sitter de och äter pizza. Och dricker Coca-Cola. 10 minuter senare måste han tända och skölja in Coca-Cola. Coca-Cola bara dyker upp så det här var 7:e minut hela filmen. Eller Volvo till exempel. Han har sett en lista. Djävulen produktplacerar. Han gör en så här. Han tjänar. Djävulen här. Jag hette Lucifer innan men jag blev nedkastad på jorden. Ska vi gå en sväng? Man, det är ingen som hade gått undan med han. Han gör det liksom på ett bra sätt. Genom luften och genom produktplacering. Genom media, radio, tv. Det är helt uppenbart ju. Att han produktplacerar på det sättet. Och genom människor. Till exempel om man då känner att jag är en värdelös mamma. Att han projicerar det i hjärnan på dig. Sen så kanske han förstärker det med människor runt dig också. Som nästan påpekar att du är ganska värdelös mamma eller du är en dålig person. Någonting förstärker han. Med produktplacering rent fysiskt kanske genom radio, tv. Eller då genom människor. Absolut genom människor mycket. Så försöker komma åt dig. Direkt i ditt huvud. Och genom, alltså med människor i din omgivning. Det kan vara jobb. Det kan till och med tyvärr vara din bror eller syster. Precis som Simon Peter satt ju bara och sa efter vad djävulen hade sagt till honom att säga. Så det kan ju absolut hända oss också. Så där måste vi vara extremt vaksamma. Så han sköter det genom luften och han produktplacerar. Precis som i filmen. Och hur ska man göra åt det här då tänkte man. En rätt stor fiende som har fri tillgång till min hjärna. Så jag tänkte jag skulle läsa lite vad som avslutar med att läsa. Ni kan bara följa med. Det står om detta på fyra ställen i Bibeln. Hur vi ska göra. Och svaret är alltså stå emot djävulen så flyr han. Efeserbrevet 6:11. Ta på er hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det är precis så att det är listiga angrepp. Det är inte så här klumpigt som bara höj, jag heter Lucifer, kan du följa mig? Utan det är väldigt listigt och runt. Genom människor, genom radio, tv, genom direkt in i huvudet. Så här jättelistigt. 2 versar fram säger han igen. Ta därför på i hela Guds vapenutrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen så att ni kan behålla fältet. Och det här tror jag inte kollat i grundtexten så, men behålla fältet här tror jag nästan helt säkert att det är en militär term de använder. Som när du för krig att man har ett visst landområde men sen kommer fienden in och tar kanske halva fältet så att säga. Så förlorar jag den delen. Det kan vara till exempel ett område som att du... du känner dig helt värdelös, säger vi. Då har han, istället då för att du känner dig älskad av Gud, så har han tagit det området så att du känner dig värdelös. Så då måste du ta tillbaka det området igen. Är det någon som förstår vad jag pratar om? Så att ni kan behålla fältet, ja. Sen i Jakob 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Första Petrus 5:9. Var nyktra och vaksamma. Den här känner ni igen. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon för att se vem man kan sluta. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Här är det liksom fem gånger vi läser att vi ska göra motstånd mot honom. Och då måste vi göra på samma sätt som Jesus gör. Jag ska avsluta med det. Han säger hela tiden, pastor Mikael hade det ganska nyligen också. Det står skrivet, svarar Jesus. Det måste vi också göra. Om jag får sådana här tankar på morgonen när jag vaknar, så antingen så ringer en broder eller en syster. Så här, jag känner det här, någon som bygger upp det. Ge mig någonting nu, för att det här känns inte bra. Det här kan inte vara rätt. Det känner man. Är det här verkligen Gud? Som kan ge mig fem vassa som man liksom vaknar till. Eller sätt dig. Sluta med det du håller på med. Ta Bibeln, lås in där på toaletten och så läser du. Det står skrivet. Så här, det här stämmer att Gud är emot mig. Det står ju här att han är för mig. Det står skrivet. Jag måste liksom ta det. Det är på det sättet vi står emot djävulen. Och vi får absolut inte bara ha en dialog med honom. När vi får in sådana här, du är en dålig mor, du är en värdelös människa. Och vad det nu kan vara för någonting. Anklagelse till höger och vänster. Så sätt dig ner och sluta vad man gör. Lås in dig någonstans och läs. Be lite. Ring någon polare, någon kristen broder eller syster. Så att de kan bygga upp dig. Jag tror att man klarar det här själv. Man måste nog vara tillsammans som en armé. Det är lite svårt att vara ensam i världen mot honom och alla hans anhängare. Amen. Amen. Ja, vi kan avsluta med en sång. Och sen är det hopp och lek och evangelisation.